Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu finns det ett nytt avsnitt av min sitcom Mina Problem på YouTube. Ni ser Sven Melander i en huvudroll och jag är sjukt nöjd med det här sjätte avsnittet som är säsongsavslutningen på första säsongen. In på YouTube och kolla på det nu. Nu på torsdag och lördag 15 och 17 oktober kör jag stand-up i Stockholm. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Stötta gärna min verksamhet och den här podden genom att swisha en slant till 0760-7247-28. Du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com/arkivsamtal. Då får du tillgång till massa exklusiva bonusavsnitt och mycket mer. Länk till detta plus swishnumret finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter K. Svensson.
Hej.
Hur mår du?
Ganska bra får jag säga, med det mesta. Jag, som jag sa innan, så är jag lite trött då eftersom min hund har så kör i magen.
Mm.
Så hon väcker mig 3 i natt. Där har jag bara sovit en timme i och för sig. Men det är väldigt tröttande att gå ut med en hund så mitt i natten.
Ja.
Man måste ta på sig alla kläder. Ni fattar själva.
Ni är det inte tröttsamt eller tröttande att ha hund i allmänhet?
Det är ganska hög kostnad mot vad man får.
Ja.
Man måste nästan ställa alla sådana ekonomiska kalkyler åt sidan.
Ja, rent ekonomiskt. Men även...
Nej, men inte ekonomiskt. Men alltså, liksom, ekonomisera på det sättet.
Ja, jag menar för... jobb versus glädje.
Ja, ja, precis.
För att när man, med barn är det ju lite för cyniskt att räkna jobb versus glädje.
Ja, men lite för, gör man ju samma sak där. Att man tänker att det finns en glädje som inte låter sig liksom mätas på det sättet.
Mm.
Hund, den touchar ju mer... Vad är du bra för?
Ja.
Ett äckliga kräk. men jag försöker ha mer liksom kristen inställning. Ja. Bara att man inte kan mäta allt.
Ja, nej, men det känns ju... Alltså så här, om, ja, men det här 2 barn och hund.
Ja, jag får snart mitt tredje barn. Det är bara veckor kvar.
Grattis i förskott.
Ja, tacka.
Men det känns ju som det är väldigt mycket jobb. 3 barn och hund.
Ja, alltså det är ju mer än ett heltidsjobb skulle jag säga.
Mm.
Men å andra sidan har jag ju inget annat heltidsjobb riktigt.
Nej. Ja, det var en kompis med som sa det att alltså han har nyligen haft barn i 2 år kanske.
Ja.
Och han sa att han gillar ju det, men han sa att det är ju en extrem sport. Han sa att det ändå så här, det är som att han tyckte det var lite konstigt att så många håller på med den extremsporten.
Ja, jag kan förstå hur han tänker. Ja. Och jag känner mig som Göran Kropp bland extremsporter, just eftersom jag har barnen hemma hela tiden. Och liksom slänger in en hund i ekvationen, ett barn till. Och så gör man ju så här typiska extremsportsaker också. Man bestämmer ändå att tänk om jag ensam tar, men igår gick jag till någon sån här crepe Käpperi här på Söder. Och liksom käkade keps med barnen själv. Mm. Det är ju så här riktig extremsportutmaning. Det kan nästan inte bli en så här underbar stund.
Nej, det är väl väldigt liten chans.
Ja, det kan bli liksom helt... Det kan liksom, fan vi grejade det. Mm. Vi förstörde inte middagen för de andra som var där.
Nej, men det gjorde ni nu.
Nej, det gick faktiskt ganska bra. Ändå. Ja. Det var ganska trevligt också, ska jag säga. Ja. Men det är ganska bra liknande extremsport, ja.
Ja, men frågan är om det är det hela livet eller om det blir lättare sen.
Ja, det är ju frågan om man blir lyckligare av att liksom bara ta bort problem. Eller om man blir lycklig av att lösa problem. Är ju en fråga man kan grunna på.
Ja.
Alltså om man tänker ett sätt att ta bort alla problem, alltså liksom ta bort alla drifter, ta bort allt liksom som...
En buddhistisk inställning.
Precis. Det är, på något sätt tror inte det är riktigt i vägen till lycka ändå.
Nej, alltså det finns ju... Jag har också tänkt på det här att ha ett behov och få det tillfredsställt. Det är ju väldigt njutbart också. Ja. Om man börjar röka och sen när man väl får ta en cigg så är det ju en sån lättnad och njutning. Ja. Men frågan är, men samtidigt så blir det liksom ett behov och ett beroende.
Just det.
Jag tror de flesta rökare ångrar väl sig lite att de började.
Det tror jag. Men här finns ju, det är ju en del av det, men det finns ju också det rena liksom att man löser problem.
Mm.
Att man vaknar och dagen är liksom ett minfält. Och man liksom klarar och liksom hoppar runt där.
Bara
att liksom klara utmaningen är ju något som...
Jo, det är ju ett datorspel på det sättet. Att, alltså, då tar man ju frivilligt alltså ett datorspel så försätter man sig i en situation där man liksom där man ska lösa massa problem och undvika faror och så.
Ja, men visst. Det är ju nästan som någon sorts skämtgrej det här att folk kan ha ett ganska tråkigt jobb i ett dataspel.
Ja, liksom. Jo, det är det ju. Att man kan gå och mocka i stallet och sånt där.
Och tjäna ihop till en poäng.
Ja.
Ja, men precis.
Idag...
Det tror jag också skapar mer lycka kring de poängen än de som köper poängen då. Kanske, om man ska ta analogin i mål.
Ja, men det är väl
lycka,
så att man...
Eller vad man ska kalla det.
Men det är väl också lite att man inte det har varit ju mycket jobbigare att fysiskt mocka ett stall än att göra det i spel.
Om man får, det finns ju olika... Men man skulle också bara kunna köpa de poängen kanske.
Ja, det kanske man kan. Jag har inte spelat
inte
den typen heller. Av spel på...
Inte jag heller.
Eller, aldrig kanske riktigt.
Nej, jag har aldrig spelat dataspel.
Nej, du nämnde det i förbifarten innan.
Ja. Eller alltså aldrig.
Nej, men du har aldrig haft som vana.
Nej, jag har aldrig haft... Nej, jag har aldrig liksom haft ett PlayStation. Aldrig laddat hem ett spel till en dator eller sånt där.
Men jag har aldrig lagt en patiens...
Nej, det har jag. Där åker jag dit. Där kan jag fuska ibland.
Fortfarande.
Nej, nu var det väldigt länge sedan jag spelade kort överhuvudtaget.
Jag har börjat spela lite schack mot min flickvän.
Mm.
Vi är väldigt jämspelta.
Då är det roligt. Jag spelade jättemycket schack ett tag, men det byggde också på... Sen blev han killen jag spelade mot lite bättre än jag.
Mm.
Och då var det är lite så tennis. Då funkar det inte riktigt.
När någon är lite bättre.
Alltså tennis är rätt svårt. Ja. För det är så svår sport i sig.
Ja, liksom. Ja. Man måste vara jämspelt då.
Ja. Schack, absolut så också. Eller det är också att det är lite pinsamt att vara överlägset sämre i schack.
Ja.
För det är så kopplat till att vara dum i
Men jag brukar... Alltså jag tycker det är rätt skönt, för dels när jag får ett litet övertag, då ger Andrea upp direkt och vill sluta. Och sen säger det också att hon blir på så himla gott humör de gånger hon vinner.
Så det är nästan värt det. Win-win för dig?
Ja, det är nästan... Jo, det är det liksom.
Och fast du bryter inte ihop när du förlorar.
Vad sa du?
Du bryter inte ihop när du förlorar.
Nej, det gör jag inte. Det kanske låter som att jag ljuger nu, men jag tycker nästan det är skönare att hon blir på jättegott humör än att jag vinner i schack.
Så det skulle jag nog också välja om det gällde... Det tycker jag är sympatiskt. Men så skulle jag också tänka om det var jag och min fru som spelade. Mm.
Ja, det. Mm. Ska, vi behöver kanske inte presentera dig för de inbitna lyssnarna. Nej. Som de säger i Della Morta. Men för ja, du är komiker med mera.
Ja, det kan man väl säga.
Och idag så ska vi prata om våra pågående projekt.
Ja, det, vi gör lite sådana neddykningar ibland.
Ja, det gör vi.
Det har väl blivit så bara att vi gör det.
Mm, det...
Lite för att vi har samma opus moderandi lite. Jag vill man ska säga att vi håller på med, lägger ut liksom en bombmatta av olika grejer som vi håller på med.
Ja.
Som är liksom ständigt pågående.
Ja, och för min del så är det två poddar, alltså den här podden och Specialisterna podcast.
Ja.
Plus att jag gästar AMK morgon cirka en gång i veckan.
Just det.
Och sen gästar jag en massa andra poddar också. Och sen är det stand-up comedy. Dels ja. Att liksom testa fram nya skämt och uppträda på småklubbar. Och, och sen att liksom jobba målmedvetet mot att göra nya timmar.
Ja.
Och sen är det sitcomen, Mina problem, som snart har...
Just det.
Eller, när ni hör det här så har just avsnitt 6 publicerats på YouTube. Säsongsavslutningen, men det ska vi återkomma med.
Ja, det är häftigt att du är i mål, eller i delmål i alla fall.
Ja, absolut. Det är skitkul. Men jag skulle bara liksom lite snabbt sammanfatta vad jag håller på
men
med.
Då hör man gärna så att två av dina gamla ben är bort. Monterare.
Mm. Alltså rap och tecknade serier.
Ja, just det, precis.
Ja, de för tillfället vilande.
Ja, ja, detta respekterar jag. Men jag förstår det att man
ja,
måste
det,
göra så.
Det är lite alltså ha tre grejer igång samtidigt förutom liksom vardagsbestyren.
Ja, det är,
de det är ganska mycket.
Ja.
Men speciellt som att sitcom är så himla tidskrävande.
Ja, det är det.
Det är mycket mer tidskrävande än den här podden där man producerar där jag i podd där jag får ur mig ja, men det blir ofta alltså 2 timmar om kommer morgon i veckan
för det man spelar in för
tidsmässigt får ut ungefär 4 timmar i veckan istället för då en kvart 20 minuter
i tid så är ju serieteckning, sitcom och musik ganska liksom svårt att försvara.
Ja.
När man ser till.
Jag skulle nog säga att musik är lite snabbare. Fast fan, det tar rätt lång tid också.
3 minuter förrän du jobbar rätt länge.
Ja, just speciellt om man vill putsa det. Liksom.
Ja, ja.
Så är det så kanske är det. Med allt. Du kan ju säkert göra en YouTube-show som bara du filmar med din mobilkamera och inte liksom bryr dig så mycket om.
Nej, just det. Just
och så är det ju med det podd ju, också. Du kan ju göra en sådär P3-dokumentär som podd där det är extremt mycket research och jobb och klippning och ljudläggning. Och...
Ja, ja.
Men det är väl så. Att det här, de här poddarna vi gör är lite mer som en slapp YouTube-show liksom.
Ja, de är lite mer som det man tänker kalla poddar egentligen.
Mm.
Det andra är ju radioprogram egentligen som man...
Ja. Fast vissa behandlar ju sina poddar som radioprogram.
Ja.
Men och du med dina poddar du kör väl lite mer. Jag kanske ska gå över till dig. Jag lämnar över ordet
dra
till
mina, så kan vi komma. Ja, men jag har ju också poddar då. Jag gör 4 stycken Della poddar.
Varje vecka?
Nej, 2 är veckoliga, 2 är månatliga.
Ja.
Och sen har jag också min podd som jag... Det är en sån sak jag har fått ställa lite nu. Jag har en podd som heter Magasin C också.
Just det.
Som jag inte... Som jag har lite paus från.
Den nu. Gjorde du en gång i veckan innan?
Under sommaren gjorde jag så.
Och de två, bara för att sätta allting rätt. Vilka poddar är det som är veckoliga och vilka är det som är månatliga? Det finns inte så dåligt ord. Månatliga.
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 Ja, ja det är dåligt ord, ja. Men Della Sport och Della Arte varje vecka.
Mm.
Della Papa och Della Her Story kommer varje en gång i månaden.
Okej. Okay. Mm.
Så att det blir...
Och Magasin C var tänkt att det skulle vara en gång i veckan, eller?
Ja, precis. Det får nog bli en liten då-då podd.
Och det är din solopod?
Det är min solopod.
Utan gäster?
Jag har gäster alltid. Men ja, just det, så inte solo i den
bemärkelsen. Ja, men som arkivsamtal.
Så det är min arkivsamtal, kan man säga. Det är bättre. Och sen håller jag på och spelar in, jag vet inte vad jag ska kalla det, jag läser in mitt versepos Mördarnas ö till musik. Vi gör lite mer avancerad, inte avancerad, vad ska man säga, ambitiös satsning, jag och Jonathan och Sebastian Järpehag. Sen är jag på att skriva på uppföljaren till den.
Sen och det är också en berättelse på vers.
Precis, fast jag har bytt versmått där. Vi får se om vi kan återkomma till det. Jag har också stand-up då, precis som du. Och även sitcom som du, väldigt vilande just nu. The Pine and the Elk. Och sen håller jag... Jag har inte liksom... Det musikbenet har inte jag kapat.
Men när du verkar ha... Om man då... Om din motsvarighet till tecknade serier då är att skriva berättelser på vers.
Ja, det är det.
Så är det ju lite som att du skulle ha alla... Att jag skulle hålla på med alla grejer samtidigt.
Ja, men jag tror skillnaden är att du har tagit ett liksom förnuftigt beslut att säga så här att jag hinner inte allting.
Mm.
Medan jag mer märker så här, aha, men just det, nu hinner jag ju inte det här. Jag är inte aktivt. Det är fortfarande en liten stress hos mig att The Pine and the Elk ligger där och liksom blir inte filmat.
Just det, att du, men sen plus att du har två barn och ett tredje på väg och en hund
och en
som är magsjuk och en katt.
Ja. Jo,
du har tagit en vatten över huvudet.
Ja, det har jag gjort. Jag har gjort. På vatten.
Alltså,
när vi ändå talar om vatten.
Ja, just det. Ja. Jag skulle förmodligen ha glömt det.
Har det varit så?
Alltså det har ju hänt väldigt många gånger om gästen inte på. Så ja,
men det är, man blir lite törstig bara av att veta att det ska vankas dryck. Så att jag tror som gäst tänker man på det.
Ja. Då har det blivit tacks för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Och här kommer alternativen. Pulverkaffe. Coca-Cola Energy Zero. Ananasjuice. Bacardi rom. Sen har vi sockerfri Schweppes tonic. Som man kan få med i Gordons dry gin också. Så det blir en gin och tonic.
Just det.
Jalovina ädelbrännvin. Fanta Zero. Mer passion. Sockerfri. Svarta skäggets hostmedicin, Recipekt hostmedicin, Heinz tomatketchup, Snapple, sockerfri, Budweiser 3,5, Bullet Bourbon Whisky, Passoa, Piña Colada kan man göra.
Ja, just det, du hade annat juicen också.
Malibu. Sen har vi häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min gamla kyl innan ni genomgick så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsare, vatten.
Alltså, nu är ju, det är ju rätt tidig förmiddag ändå, så det ställer ju många av alternativen. Och jag kommer, alltså det är inte bara min hund som har haft lite dålig mage, även jag har haft det. Tag, så att jag har inte druckit så mycket kaffe nu på sista tiden. Så jag skulle gärna ta en energidricka.
Ja visst, du tar en Coca-Cola Energy Zero.
Ja, precis.
Ja, det låter gott. Då tar jag en Snapple. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna. Jag ska öppna min Snapple. Oj, jag satt rätt hårt alltså.
Coca-Cola energidricka.
Ja, fast den smakar mer som Calippo eller någonting. Och där har ni knäppet från Snapple.
Den smakar som att man blandat ut medicin med läsk tycker jag. Alltså, eller det är någonting...
Det är nog att koffeinet är lite bäskt, tror jag. Alltså, för om man äter koffeintabletter så är de väldigt bäska. Men sen så är det väl att de försöker dölja bäskan i lite starkare smaker.
Ja.
Jag gissar på det.
Jag tycker ju den energidricka smaken. Nu har jag ju druckit, det är som en dataspel, att jag har aldrig riktigt druckit energidricka. Men nu har jag gjort det då. Den är ju väldigt god. Alltså den som nästan
Red Bull,
är... Ja, men precis den som alla smakar skulle jag säga, om det inte står något annat. Det är nästan som en egen smak.
Tycker du att det smakar den nu?
Nej, även när, det här smakar ju mer Coca-Cola, men något äckligt.
Men det kanske är taurin eller någonting som
taurin.
Är det som...
Kan vara så.
Nu ska jag läsa Snapple Facts. I korken så har de alltid en liten fakta.
Om Snapple?
Nej, det är bara om det är lite...
Brain food också.
The human brain is about 80% water.
Mm-hmm.
Men det är ju som resten av kroppen. Ja, jag tyckte lite, det var ganska svag. Nästan,
ja, den är ganska svag.
Men jag tänker att skelettet är nog lite mindre vatten, för det är så hårt.
Mm, just det. Så att medel, sådana mjukdelar är kanske...
Ungefär 80. 80,
ja. Nej, det var inga nyheter för oss.
Nej, och det var ingen mind-blowing fakta.
Nej, men, det var det inte. Men ett fakta likväl.
Mm. Ska vi zooma in på någon av de här projekten och prata lite mer om det?
Ja, men jag skulle... Alltså, vi sågs i lördags var det nu, va?
Ja, vi har faktiskt sett lördag. Så det är tredje dagen i rad.
Det är tredje dagen i rad, ses jag. Ja, men för att jag var och giggade då. Jag var förkomiker till Henrik Mattissons nya föreställning Bra sagt.
Just det.
Så jag tycker, titta på den om ni får chansen. Ja, den var jättebra. I hög form.
Mm.
Men då hade jag inte giggat sen i mars. Nej. När jag ställde in min turné. Och sen, jag får säga så här att jag borde ha fattat det eftersom jag har hållit på med stand-up sedan 2006. Att det ändå betyder något för mig. Men jag har liksom ändå mest i mitt huvud gått runt och tänkt att det är lite skönt att inte hålla på med stand-up nu. Mm. Jag har liksom goda skäl och liksom inte göra det. Men vilken förändring jag kände i mitt liv. Att få vara igång med stand-up. Alltså det räckte att börja sätta sig ner och börja skriva lite, liksom skriva ner lite roliga grejer. Mm. Jag kände så här, varför mår jag så bra? Alltså jag började liksom...
Det är själva skrivandet.
Alltså det var verkligen som att ta en Alvedon när man haft ont i huvudet. Eller kanske nästan som att putsa glasögonen när de har varit så här mjälliga och fettiga länge. Man har inte tänkt på det och bara... Ja, det är så här det ser ut. Alltså jag kände så här, ja, men det är så här jag brukar må. Jag har ju varit lite nere nu.
Mm.
Så jag tror att jag har upptäckt att stand-upen är någon sån grej jag inte kan ta bort riktigt ur ekvationen.
Mm.
Det måste alltid vara en av konstanterna, tror jag, för mig. För jag blir liksom märkbart gladare om jag får hålla på med det.
Man har väl hört om, jag vet inte om Van Gogh är liksom exemplet som är, man sa att han blev deprimerad när han inte målar.
Ja.
Men sen har jag också tänkt på att det vissa gånger kanske det är lite hönan och ägget, att om man är deprimerad är man så sugen på att skapa kreativt.
Ja, men det är väl den paradoxen att någon som är deprimerad måste komma ut och liksom träffa folk. Eller ut i arbetslivet kanske.
Ja, och ut och röra på sig.
Precis, för att de som säger det har ju både rätt och fel.
Mm.
Sådär Reinfeldt som säger det. Liksom, det ligger inte där hemma och dra. Ut och jobba med det. Att han har både rätt och fel.
Jo, men det är väl så att man vill inte gå ut och röra på sig när man mår för dåligt. Men man hade säkert mått bra.
Det är nästan det enda som hjälper, skulle jag säga. Mm. Att liksom göra det. Det är att man förstår att det är ju inget bra tips.
Blir du mycket påverkad av årstiderna? Alltså humörmässigt?
Jag tror inte det.
Ja, jag tror jag blir det ganska mycket.
Ja.
Men jag har liksom lärt mig acceptera det. Mm. Att det är så här... Ja, men okej, nu kommer det bli lite sämre mående liksom under vinterhalvåret.
Det är nog mörkret.
Och sen, ja, det är nog mörkret tror jag. Men det har ju varit olika, men nu känner jag liksom den här hotfullheten från hösten som kan kännas lite spännande på något sätt. Att det är som en skräckfilm eller någonting, att man hör de här hotfulla tonerna i bakgrunden. Ja. Så att jag känner någon form av spänning, men också att okej, nu kommer det här bli lite, ja, men, lite hemskt.
Så tyckte jag det var, jag åkte rätt mycket bussresor när jag var runt 20. Så jag kunde köpa en resa till Kroatien. 30 just timmar det. Buss.
Mm.
Att man visste sen när man gick på bussen att det kändes liksom dead man walking. Jag är på väg till min egen begravning nu. Men kunde liksom ändå inte känna, liksom, det pirrade ändå lite i magen att nu ska jag göra något sjukt här. Jag ska sitta på en liksom, tråkig buss dessutom till Kroatien i 30 timmar. Det är lite så man går in i hösten.
Det var en bra liknelse. Jag sätter mig på den här bussen.
Ja, men det är ju väldigt mycket som blir alltså även om man inte påverkas av mör, alltså saker blir så mycket jobbigare nu.
Mm.
Alltså nu, det är ju en annan påklädningsprocess redan när min hund måste ut mitt i natten och sånt där. Alltså det är bara jobbigt.
Ja, men ja, det är bara att bita ihop.
Det är bara att bita ihop. Men det, håller du på att jobba med någon, om vi börjar i stand-up, med någon föreställning? Eller det gör du alltid väl? Du jobbar mot någonting?
Ja, nu har jag ju varit lite i en konstig situation eftersom jag gjorde klart en show.
Mm.
Eller mer eller mindre klart. Jag vässar dem alltid lite grann. Alltså det vill säga, med vässar menar jag att när jag skriver ett nytt skämt och testar fram det på gratisklubbar.
Ja.
Eller då ibland testar jag fram det då på själva showen som jag har. Och om det är ett skämt som funkar jättebra så byter jag ut det sämsta skämtet i föreställningen mot det här nya bättre då. Så att showen blir lite bättre.
Sista föreställningen eller liksom någon av de sista som du spelar in, då är den så tajt.
Jag vässar den fram tills jag filmar den ofta.
Ja, men så tänker jag också.
Och jag var liksom, vi hade gjort 8 shower.
Ja, du var
och showen kändes inte helt färdigvässad då.
Ja, jag var i exakt samma situation. Mm. Jag hann nog kanske också 8.
Ja.
Något sånt, ja. Och samma, att det kändes...
Och sen kom 50-gränsen då i mars någon gång.
Mm, mm.
Eller vad, när det var. Och då så liksom så ställde vi in turnén, men jag fortsatte köra på Big Ben och jag slutar aldrig köra. Nej. Som minst var jag nere i 1 gig i veckan.
Ja, ja.
Men sen ganska snabbt så började det liksom gå upp mot att man kunde göra 3-4 gig i veckan.
Ja,
och då så testade jag fram nytt material, så nu har jag liksom jag vet inte om det är en ny kvart eller något sånt liksom, så det är någon fjärdedel av den timmen.
I mean,
så jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den, om jag ska vässa den mer. Men för nu har jag nog bestämt mig för att i alla fall försöka dra igång turnén igen i november.
Okej.
Trots att det kanske blir lite, jag vet att min bokare, jag får se hur Anton känner inför också, men jag nu bara känner jag att jag vill köra igång. Jag vill inte liksom, för att också att jag tror att de här gränserna på 500 och det här med liksom avstånd och sånt, jag tror det kommer att hålla på ett år till, eller minst, och då kan jag inte vänta så länge.
Nej,
med turnén.
Det jag kände, för min turné blev också avbruten så strax efter hälften av föreställningarna. Eller jag hade väl...
Ja. För jag tänkte göra 30-40, jag hade gärna gjort 50-60.
Liksom. Jag skulle bara göra en 14-15 eller något sånt där. Så jag gjorde så som alla andra, jag avbröt, sköt fram, jag sa vi ses igen i höst.
Mm.
Så hade jag på känn, det kommer inte hända. Och... jag blev liksom så här, men nu vill inte jag kan inte börja skriva en ny föreställning.
Men.
När jag fortfarande har den här liksom, en kula i systemet så att säga.
Och du hann inte filma eller spela in ljudet?
Eftersom det var, corona hade börjat så tänkte jag, fan, gjorde en vanlig sketten onsdagsföreställning, tog ändå ljudet. Så att jag har
den. Du brukar släppa skivor bara, precis. Du brukar inte släppa filmade specialer.
Jag kör bara skivor. Så att jag har den ändå inspelad. Och sen så hade jag liksom, resten av biljetterna var redan sålt. Det var sålt och klart liksom. Men till slut kände jag så här, ja men det går inte. Jag kan inte sitta här och tjuvhålla på det här. Då kommer jag aldrig kunna starta något nytt.
Mm.
Så jag tog det aktiva beslutet att jag betalar tillbaks. Det var en sån svettig morgon.
Mm.
Man såg pengarna bara försvinna.
Ja.
Alltså det var bland det sjukaste jag gjort.
Tusen kronor.
Ja, visst. Och så, det går så snabbt också på biljetter. Och det är liksom bara klicka på en knapp.
Betala tillbaka.
Så en kvarts miljon. Men sen efter då kände jag så här. Ja, men det var... det var inte... Jag tror för om man inte kan sätta ett pris på sin mentala hälsa. Mm. Så var det värt det. För att jag... Det var,
du mådde bättre mentalt efter det.
Jag tyckte det var en konstig känsla att ha det där som någon sorts liksom molande verk i kroppen. Att jag måste repa in den någon gång, ta mig till Göteborg, spela den några gånger där. Det var så jävla skönt att bara, nu skiter jag i det här. Och så var det så är det befriande att börja skriva på en helt ny föreställning. Så jag tänker jag släpper den inspelningen jag har någon dag.
Jag tror jag, efter, jag ska nog göra fast tvärtom också, ja. Också för att bara fatta ett beslut kring det. Att jag, efter det här, efter du har gått hem idag, så ska jag ringa min bokare och säga nu vill jag köra igång i november, och oavsett hur det blir, vi får fixa förutsättningarna liksom, så att köra dubbla föreställningar eller liksom nödlera om eller lägga till shower, men jag vill bara göra det nu.
Ja men för mig blir det också vänta länge. Min fru kommer föra barn rätt snart. Jag kunde liksom inte, jag vet så här, det kommer bara bli svårare. Och, så jag tänkte så här, jag skjuter fram all så här riktig stand-up då till hösten 21.
Yeah.
Då kommer min nya turné vara.
Okay.
Och fram tills dess kan jag vara på småklubbar.
Alltså då ett år.
Ja, ett år nu, det känns lite lyxigt att ha ett år.
Jo, men du är också liksom lite ganska mycket längre in i branschen. Alltså du har varit ståuppkomiker så mycket längre tid än du har så att säga satt ner foten som ståuppkomiker på ett annat sätt än vad jag har gjort, känner jag.
Vad menar du med...
Nej, men jag kommer ihåg när jag började med tecknade serier. Så släppte jag en serieroman och hade publicerats lite i tidningar och sådär.
Ja.
Och sen... Men då kände man ändå att man var lite i startgroparna.
Ja, just det.
Eller fortfarande. Men jag tror det var ett uttryck jag fick från Mats Jonsson, serietecknaren. När jag hade gjort kanske min tredje eller fjärde bok. Så sa han så här, men nu känns det ändå som att du har... För då tänkte jag att jag skulle ta en paus och göra lite rap och sånt där. Så sa han att, ja men nu har du ändå satt ner foten som serietecknare. Alltså att du har visat vad du kan. Liksom. Ja. Att du sa... Men du hade, alltså på ett sätt så hade jag nu även ifall jag även om jag aldrig mer skulle teckna serier, nej, så har jag ändå en kropp av arbete bakom mig.
Det är sant. Men du är nog ganska nära att vara där stand-up-mässigt.
Ja, nu har jag två specials ute.
Alltså det är ju fler än alltså gamla i gardet.
Det är fler än Adde Malmberg.
Ja, precis. Ja, men de
har ju... Ja, men de jobbar på ett helt annat sätt.
De flesta av dem i alla fall. Glans har ju ändå ganska många turnéer.
Alltså de flesta...
Men ändå ganska få för att ha hållit på i 30-40 år.
Kanske det. Men han har väl fyra stycken.
Ja,
kanske.
Ja, men det är ju...
Och det, där tycker jag att...
Seinfeld är kanske den sjukaste.
Att han har så få,
ja. Ja.
Men han är ju den, alltså jag tror det var George Carlin som blev känd som den första som gjorde det här liksom att köra en föreställning, pensionera materialet, skriva på en ny och turnera med den.
Ja, det är ju min metod.
Ja, och sen började Richard Pryor och sen Louis C.K. och de liksom plockade upp det.
Det bygger ju på att man skriver på ett annat sätt än Seinfeld gör.
Ja.
För ingen kan skriva så mycket så som han gör.
Nej.
Tror jag inte, i alla fall. Inte med den kvällen.
Men så jag känner att för om du tar en paus nu på ett år,
ja,
så är det en annan sak än om jag, alltså som ståuppkomiker, en annan sak om jag skulle ta en paus på ett år.
Kanske lite.
Det känns som att jag inte riktigt har fått fotfäste på det sättet.
Nej, för samtidigt, jag tror dina föreställningar, ni skulle göra 30-40 gig.
Ja.
Alltså... Jag tror du slår mig på fingret. Jag tror det är fler som eller liksom tittar på dina föreställningar. Jag tror det är ditt huvud, Simon.
Ja. Är det mitt huvud som...
Som du inte satt ner foten. Att jag skulle ha satt ner foten mer än du egentligen. Jag tror jag... Jag vet inte. Jag känner mig alltid som en ganska marginell lirare.
I stand-up.
Ja, men det kanske är att jag känner mig alltid så här... Att alla är snälla och det är alltid roligt att komma till klubbarna. Men jag har ju inte det liksom vardagliga hänget riktigt.
Nej, inte. Men du har, som sagt, så har du så jävla mycket strängar på din lyra just nu.
Ja, jo.
Även om alltså, de här familje- och hund- och kattsträngarna. Liksom,
ja, jag förstår säkert varför jag inte är där. Men jag är liksom inte... Vad ska man säga... Jag känner mig inte som en del av liksom, communityt på samma sätt.
Nej.
Men det är inte riktigt samma sak som att sätta ner foten.
Nej.
Jag känner mig alltid som en del också när man väl träffar alla.
Ja. Men jag blir ofta ganska extrem och lite manisk i grejer jag håller på med.
Mm.
Alltså väldigt, väldigt plikttrogen också.
Ja, det tror jag är en olikhet mellan oss.
Ja, men det var även så när jag var liten och jag tyckte inte det var jätteroligt att träna judo.
Nej.
Men jag kommer ihåg när de gick igenom liksom närvarolistan så var det så här, då fick man en sån här, liksom ett pris, någon present. Så
just det.
Då var jag den som hade högst närvaro och som hade varit på flest träningar. Liksom. Så, och jag tror jag har en sån inbyggd pliktkänsla.
Ja,
att jag måste liksom...
Du är en overachiever.
Jag släpper poddar i tid. Jag kommer i tid oftast när man bestämt en tid.
Jag har
en sån pliktkänsla. Jag vet inte om det är något liksom som min hjärna ser ut lite.
Ja, där tror jag du har det, men där det också gränsar till liksom lite något sjukt ibland,
ja,
kanske.
Ja, men, verkligen.
Nej, det är lite sjukt, men liksom som man ändå hoppar till. men det är väl inte sjukt att dina poddar måste vara mellan 60 och 70 minuter. Men man tänker ju ändå så här, ja, det var lite konstigt att de måste vara mellan i just det minutspannet.
Ja. Men, jo, jag har ju lite drag av OCD.
Ja.
OCPD tror jag fick den halvseriösa podd. Okay. Jag var med i en sån podd där de skulle ställa personlighetsdiagnoser.
Ja.
Och Dao Dali då, som jobbar med det delvis. Men jag vet inte om han auktoriserade egentligen att ge en diagnos. Men det, jag har väl någon sån diagnos.
Det tror jag. Och där tror jag är en... Alltså jag är också plikttrogen och sådär. Mm. Men liksom på andra sidan liksom gränsen som du har klampat över.
Ja.
Så är det ju.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Men den stora grejen för mig nu är att jag har gjort klart avsnitt 6 av sitcomen.
Mm.
Och nu, eftersom när ni hör det här så är avsnittet släppt på YouTube och haft releasefesten. Och då kan jag också avslöja vilken den hemliga gästen som jag hållit lite på halster.
Mm.
Det är Sven Melander.
Just, det är ju jätteroligt.
Ja, det känns asstort för mig att... Ja. Att han liksom kunde vara med. För det är inte bara en cameo heller, utan han är huvudrollen i det avsnittet. Du har inte sett avsnittet?
Jag har inte sett det ännu då, men jag hoppas att kunna gå på releasefesten. Men gjorde han det kanske är liksom ofint att fråga, men lite intressant. Gjorde han det pro bono eller anlitar du han som en betald skådis?
Jag tror att han gjorde det gratis. Vi har aldrig diskuterat pengar överhuvudtaget.
Nej.
Jag frågade bara om han kunde, om han ville, och han sa att han ville det, att han liksom, för han läste manus och tyckte det var roligt.
Mm.
Och sen ja, men någon gång under inspelningen så frågade han liksom så här, hur finansieras det?
det hängde en liten fråga i luften. Han tänkte så här.
Och då så sa jag så här, ja men jag får en del Swish-donationer på telefonnummer 0760724728. Och men annars så är det jag som betalar det, och det är liksom det är ingen som vi jobbar gratis. Ja, han bara, ja. Ja, ja. Och sen pratade vi aldrig mer om det. Nej, nej. Men alltså om han hade skrivit till mig och frågat så här, fast grejen att hans, när jag pratade med honom i telefon så sa han också så här att ja, jag är ju officiellt pensionär nu, så ja, jag gör ju bara saker jag tycker är kul.
Ah,
så
ja,
han är
ja.
Liksom inte kanske så jättemycket nej. Behov av pengar heller. Och det hade varit svårt, tror jag, att förhandla fram ett rimligt
ja,
gage.
Ja, precis. Vad är ett rimligt gage, Sven Melander?
Men han, det var ju skitkul att jobba med honom. Han var så proffsig och levererade replikerna och skådespeleriet ganska direkt som jag ville ha det.
Ja.
Så det behövdes inte så mycket omtagningar och sådär.
Nej, nej, nej.
Och jag gjorde även min regidebut den dagen han spelade in, för att Adam Hilario, som brukar regissera, kunde inte den dagen.
Nej.
Och jag ville inte liksom chansa när Sven Melander sa så här, men jag kan den och den dagen.
Just det.
För det var ju mitt under coronapandemin också.
Ja.
Och han tillhör lite riskgrupper. Vi var tvungna att vara lite, ha lite extra mycket handsprit och munskydd och alltså när vi då inte var i bild. Det är inga munskydd i bild.
Nej,
men
nej. Det var roligt. Jag ser mycket fram emot detta. Mm.
Och jag blev jag visade för en kompis och Andrea då. Båda säger att det är det bästa avsnittet.
Aha.
Vilket jag blev jävligt glad för.
Ja,
för det var för min polare som var så här, han sa att Wahlbeck-avsnittet sa att det var svårslaget. Alltså.
Ja, det var
men han sa att det här hade, att han tyckte det här var bättre än Wahlbeck-avsnittet.
Ja, tror jag säkert.
Mm.
Det, ja, men det ska bli jätteroligt.
Mm.
Det, och kommer du börja direkt nu på... Nu är första säsongen slut då.
Ja.
Börjar du liksom utan... Du bara börjar med nästa säsong...
Nej, jag tänkte nog försöka klippa ihop det här till en långfilm. Men jag tror det kommer nog kanske kännas mer som här är det 6 sitcom-avsnitt i rad än en långfilm. Men jag tänker lite som filmen Coffee and Cigarettes av Jim Jarmusch.
Mm, mm.
För där känns det inte som att det här är en traditionell långfilm, utan det känns som okej, här är ett gäng kortfilmer på ungefär samma tema.
Exakt.
Men det får bli liksom som en experimentell långfilm som är som 6 sitcom-avsnitt. Men tanken är väl mer att jag då kanske kan få in det på någon filmfestival.
Ja.
Man kanske kan släppa den i något fysiskt format.
Just det.
Kanske på en VHS eller
något. Det kan du ju göra i och för sig med avsnitten också.
Jo, det skulle jag kunna göra. Men
ja, men jag förstår den
tanken. Jag vill ha den känslan liksom att den så det ska jag göra, och sen får jag se liksom när jag kommer igång med turnén. Nu var det ju rätt så lägligt på ett sätt för mig att pandemin kom precis när jag var mitt uppe i en flytt. Alltså för det tog ganska lång tid för mig att fixa allting i min lägenhet, och jag hade inte kunnat göra det på det här sättet om det hade varit mitt uppe i turnén, för då hade jag inte haft tid att göra allting. Så det var ju rätt skönt att jag kunde göra, och nu är lägenheten färdigfixad, jag har flyttat in och avsnittet är klart, och då känner jag att jag kan börja komma igång med turnén igen. Jag hade inte tänkt börja med det här avsnittet så tidigt egentligen, alltså det hade tagit ännu längre tid om jag gjort det mitt uppe i turnén.
Ja.
Men så nu så är jag klar med det här. Jag ska liksom klippa upp det till en långfilm. Ta tag i ganska mycket andra små ärenden, sånt som jag skjutit upp bara.
Ja.
Och kanske... Sen får jag se lite. Jag tycker det också ska bli rätt skönt att inte direkt, för det är ganska påfrestande att göra film och sitcom och sånt där.
Ja.
Absolut. Så jag ska se lite vad nästa stora projekt är.
Alltså nästa stora projekt kanske inte är säsong 2 då?
Nej, det kanske blir... Jag har lite lösa planer på att kanske liksom börja göra en långfilm direkt.
Mm.
Eller kanske skriva någon form av bok, alltså textroman.
Ja.
För det är två saker som jag inte har gjort av dem liksom.
Just det.
Det är en fråga jag fått några gånger, så är det någonting du aldrig har gjort av alla de här kreativa grejerna du skulle vilja göra, så är det långfilm och textroman.
Just det.
Så jag vet inte om det kommer vara, alltså, men det kan också vara att jag bestämmer mig för att bara göra en ny säsong av mina problem direkt. Eller?
Det är ganska skönt läge du är i.
Ja, det är det.
Man kan välja så.
Och det skulle vara rätt skönt att bara kanske gå runt någon vecka och bara känna efter lite också. Vad är jag sugen på att göra? Alltså så här, kanske en ny skiva eller ny serieroman tror jag inte jag är sugen på att sätta mig. Men det är liksom, det finns ändå som ett rent teoretiskt alternativ.
Ja, ja. Jag blir lite avundsjuk för att jag har valt, eller på ett sätt har jag valt, men på andra sätt har det liksom blivit så att jag är så, vissa av mina projekt är så extremt långa.
Mm.
Alltså,
bestämde dig för att köra 10 stand-up-specialer.
Precis.
10 på 10 år.
Nu håller jag på att jobba med den sjätte.
Ja, du har ändå kommit
över. Så att jag är over the hill nu. Och ja. Jag har vissa planer på att, tänk om 10 det är liksom en supermaffig best-off i 2 akter. Liksom. Då är det kanske, efter den här är det kanske bara 3 kvar att skriva. Då. Men det är ju ändå väldigt lång tid man ska vara inne i det.
Mm.
Ett sånt liksom ganska stort projekt att skriva.
Jo, 10 är så himla. Sen, folk skrattade någon gång när jag berättade att jag hade en 5-årsplan.
Ja.
Och sen byggde jag ut den lite till en 15-årsplan. Och då var det så absurt. Men den 15-årsplanen har jag liksom svängt åt helt olika håll.
Ja.
Alltså min 15-årsplan innan jag började var liksom att köra stand-up i 3 år, ja. Göra en serieroman om min tid, mina 3 år som ståuppkomiker,
ja,
och sen
ja.
Börja teckna matserier.
Så blev det inte.
Nej.
Nej, men så kan det ju, så får man ju, man får vara lite, man får inte vara helt sovjet liksom. Men sen har jag ett annat jätteprojekt som, det var inte det från början, men nu har det liksom blivit det där att jag skulle skriva liksom mina böcker. Att det har blivit en ganska lång planerad serie nu på, ja, men nu har jag budgeterat att det kommer ta sammanlagt 9 år att skriva allting.
Vilka böcker är det då?
Ja, men det är ju första delen i min trilogi Sinfonia 1.
Okej, okay, men du, hur många år av de här 9 åren har du kommit in?
Ja, jag är på 4. Okay, jag har jobbat lite dryg av 4 år. Ja, jag är nog halvvägs där också. För nu håller jag på med min andra trilogi som jag skrivmässigt är ungefär på mitten.
Mm.
Och det kommer, ja.
Den här, och sen ska du göra en tredje trilogi?
Ja, jag tänkte det.
Okej, okay, och har du bestämt vilken format det ska
ja,
vara?
Ja, jag tänkte att den skulle vara drama.
Liksom att pjäser.
Det är pjäser, ja.
Mm.
Så att då är det en del, 3 böcker som är som vanligt, liksom skönlitterär prosa. Och så är det jag jobbar på nu då, 3 delar med vers.
Mm.
Och den första boken är på blankvers som är stigande. Och det jag håller på att skriva nu är på hexameter istället. Mm. Att det är fallande, det var som Odysseen och Iliaden är skriven på. Och så sista delen ska vara på frivers. Förhoppningsvis, jag tänker ändå att en frivers går lite snabbare. Mm. Att inte sitta och räkna daktyler så som jag gör nu.
Mm.
Och sen, men det är liksom, då blir man lite avundsjuk på och lite rädd kanske jag skulle bli när det var färdigt. Men också, nu blev, när du sa det så blev jag avundsjuk på det här att undra vilken min nästa stora projekt ska bli. För ibland tänker jag också att jag kanske aldrig riktigt kommer lämna det här bokprojektet. Ibland tänker jag så här att de här första 3 trilogierna, tänk om det är första delen.
Man zoomar ut så att det visar sig att jorden bara var en atom i en större organism.
I så fall är det ju liksom 27 år jag ska lägga på det. Och det kanske är varit det bästa egentligen.
Ja, men det är sådana långa projekt som när serietecknare som liksom lägger mycket tid på sina serieromaner och gör allting själv.
Mm.
Då tar det ibland så här liksom 15 år att göra en bok,
ja,
för vissa, ja, men Seth eller Chris Ware eller och det blev så liksom dramatiskt när Seth började prata om vilka böcker han planerade, för då hade han liksom resten av sitt liv, eftersom 15 år är så himla lång period.
Just det.
Och man kanske bara blir 80 plus.
Ja, ja, visst. Man kanske blir ännu mindre.
Nej, nej, man vet ju inte. Men om man så här rimligt räknar med... Mm. Man kollar lite på sina släktingar. Kollar på den medicinska utvecklingen.
Ja, jo. Alltså, estimera lite för sig själv.
Ja. Ja, om jag skulle bara rent gissa på hur gammal jag skulle bli.
Mm.
Så tror jag ändå att jag kommer bli kanske 92.
Ja.
Men jag tror kanske inte att jag kommer vara yrkesverksam de sista 15 åren.
Nej, det vet man ju inte nu.
Nej.
Nej, det vet man inte.
Men det är ganska mycket tid ändå. Mm.
Och sen... Man får kanske också räkna in att man är i en ålder nu där man har en härlig energi.
Ja,
det är jobb just och sådär att man har en härlig energi mellan 20 och 30 också, men liksom mer distraherad av annat.
Ja, verkligen.
Det kan man ju säga att jag är av mina barn och allt sånt där också, men inte på samma sätt riktigt.
Nej. Nej, jag har mer fokus nu än vad jag hade alltså, när jag var 20 plus.
Jag hade mer tid då såklart, men fokuset just och liksom också kanske kompetensen. Alltså jag kunde inte så mycket saker mellan som jag kan nu heller. Eller det är ju helt naturligt att man lär. Alltså det är på något sätt, stjärnorna står ju väldigt rätt nu för en som kreatör.
Ja, och, men det är också vissa grejer. Jag tror att det är svårt att veta, ja, men, som musik till exempel är ju mer förknippat med en ungdom. Liksom. Mm. Att det är mellan, ja, men, att det är en... När man är mellan 20 och 30 skulle jag säga att i alla fall som, ja, men som popartist.
Ja, ja,
det att det är väl, det bästa då.
Precis. Beatles var väl mellan 20 och 30.
Ja, jo, det var de ju. Sen finns det ju, om man inte själv frontar musiken så finns det ju liksom de många som skriver musik som är äldre.
Mm.
Och man kan göra någon form av mogen platt. Då.
Eller något sånt. Skilsmässoplatta.
Ja.
Släppa. Ja. Men jag tror det är lite under... Jag tycker inte det känns konstigt när du och... Eller liksom Anton släpper en rapplåt.
Nej.
Det är ändå lite under förändring, tror jag.
Jo, det är det, absolut.
Sen, alltså, man kanske inte kan vara hur gammal som helst då.
Nej, men det är väl så också att...
Så kan man det?
Alltså, ju, man kan ju göra det. Men det är så här, alltså, ja, när inte Eddie Medusa, utan när Onkel Konkel dog.
Ja.
Då så blev hans sambo intervjuad och så sa han så här, ja, men han höll fortfarande på att göra liksom. Han satt alltid och pysslade med någon låt liksom.
Ja, ja.
Men det var nog bara det att folk var ganska ointresserade av när han släppte en ny låt. Alltså så här, jag var inte heller så jätteintresserad. Alltså, jag kan tycka det är kul med liksom Onkel Konkel, men ifall det hade kommit en alltså då på nu och efter han dog kanske intresset väcktes, men om det skulle vara om det är så här nu, jag vet inte. Ja, men jag träffade ett fan på stan som gillade så här, han stoppade mig och sa så här, ah, fan, jag älskar din musik. Det här med min favoritlåta, kan vi ta ett foto? Jag bara, ja, absolut. Och då hade jag just släppt en ny låt.
Ja.
Jag kommer inte ihåg om det var Vesslan eller om det var Jag längtar tills du blir ful.
Ja,
min skilsmässosingel.
Ja, just det. Med mogen Järnfors.
Jag vet inte, omogen på ett sätt. Men då så var han så totalt ointresserad. Av att jag hade släppt en ny låt, märkte jag.
Aha.
Alltså jag märkte att han la inte det på minnet vad den hette. Jag sa, jag släppte det här. Sa, ja, okay. Alltså,
han gillar gamla Las Palmas.
Ja, men då tänkte jag, men borde han inte vara intresserad av att höra något nytt? Men så tänkte jag på om jag hade träffat Ice Cube av en slump.
Ja, just det.
När jag var i LA.
Just det.
Då hade jag sagt, för fan, jag älskar jättemånga Ice Cube-låtar.
Mm.
Och jag hade velat ta ett foto med honom, jag hade velat ge honom en komplimang. Men om han berättar, jag just släppte en ny singel.
Mm.
Jag hade varit totalt ointresserad.
Ja, det måste vara väldigt hemskt för sådana, eller hemskt och hemskt, det finns det någon som var det värre. Men jag tänker ibland på så här Paul McCartney, som liksom fortsätter göra skivor.
Mm.
Och så är det så himla länge sedan han spelar med Beatles. Alltså nu är det ju 50 år sedan. De liksom slutade. Att, för han är väl ändå den nya skivan han har jobbat på. Är ju liksom den viktigaste.
Jo.
Som, okej, nu har han, det är väl många som köper den
Såklart. Jo, det är det säkert.
De kanske inte spelar den riktigt på samma sätt som de spelar.
Nej, och de flesta tycker nog så. Ja, det är inte riktigt revolver. Lika bra. Men det är
men kul att han, kul att gubben håller på.
Jo. Men,
kompletister som köper.
Jo, så alltså på det sättet. Men författare har ju en annan position då. Att det är ju, där är det ju sällan under 30 om du gör ditt liksom magnum opus.
Ja, så är det väl, ja.
Så frågan är hur mycket av det som mest har med liksom dina egna fördomar och dina egna eller liksom samhällets fördomar eller hur hjärnan ser ut. Alltså så här, som något som är lite mer mätbart, det är väl schack eller något sånt då, att det finns väldigt, väldigt få schackmästare över 30.
Ja.
Att det är kanske att hjärnan ser ut på ett visst sätt.
Ja,
som passar sig med att skriva liksom klistriga poplåtar.
Ja, så
att det
kan
kanske,
ju...
Det kan vara svårt att skriva det om du är över 30, jag vet inte.
Ja, man kanske...
Nej, Max Martin och de kan ju skriva
de
det.
Kan ju skriva, men de är ju också lite längre från målgruppen för varje år. Alltså deras målgrupp är ju den är ju alltid lika ung. Men de kommer för varje dag som går åldersmässigt lite långt ifrån den. Och de blir mer inlästa kanske på vad målgruppen gillar. Och mindre känner det genuint.
Jo, för det är väl det att man måste själv gilla det som är trendigt för att göra det
jag
riktigt
tror
bra,
det.
Tror jag.
Och
jag hade inte kunnat göra den typen av rap som är populärast just nu.
Nej, SoundCloud.
Ja.
Nej.
Det hade inte jag kunnat göra, för jag tycker inte det är tillräckligt bra. Så Nej. Då vet jag inte själv liksom vad... Men när, liksom, när jag gjorde... men det kan ju svänga lite, för ibland är det olika trender som jag tycker är olika bra.
Ja, ja. Jo, men så behöver man inte alls tänka med böcker.
Nej.
Alltså, vad är det nu liksom 18-åringarna läser? Vad är det för poesi de där?
Ingen alls.
Nej, ingen alls.
Eller det är poesi i musikform egentligen. Alltså ja, det är så man konsumerar poesi nu, det är genom låttexter.
Ja, och väl varit så ganska länge också, får man väl säga.
Sen, jo. Jag vet inte riktigt när poesin började marginaliseras.
Jag skulle tippa att det alltid varit ganska marginaliserat.
Nej, men
när
man
har
en
annan bild av att...
Ja, men jag tänker när Shakespeare var som störst. Alltså var inte det...
Men kan det vara så jävla många som höll på att läsa Shakespeare på den tiden?
Nej, jag tror det var färre som konsumerade kultur överhuvudtaget.
Ja.
Men det fanns ju inte så mycket...
Det fanns inte så mycket annat att tillgå kanske. Ja. Nej. Ja, men nu kanske problemet är att det är om det var ett... snävt skikt, någon sorts samhällselit för då. Sen var det säkert vanligt folk som gick och såg hans pjäser kanske. Ingen aning.
Nej.
Jag tror inte det var så jädra mycket folk som gick på teater då.
Nej.
Det kan det ju inte gärna vara.
Nej, det kanske inte var.
Eller ingen aning.
Men nu är ju liksom både teater och poesi och för den delen tecknade serier väldigt liten del av vad folk konsumerar på för kultur.
Ja.
Det är ju liksom musik och rörlig bild. Det vill säga liksom film och tv och Netflix, alltså den typen av streamad underhållning och YouTube-underhållning. Det är väl de, om man ska liksom klumpa ihop all rörlig bild med ljud och all musik, det är väl de två stora nu. Finns det någon annan som är riktigt stor?
Alltså riktigt, riktigt stor.
Sport är ju större, men det känns som en annan grej, en annan underhållningsform. Och datorspel är ju kanske större.
Precis. Ja, men, jag tänkte på det, för jag tyckte det kändes så liksom fett när jag hade det här diktuppläsning på Skalateatern. Jag tänkte så här, det är ändå coolt att det går att få 500 pers att komma för att lyssna på liksom bunden vers läst så här, på en scen. Men samtidigt, jag får ju vara ärlig, det var kanske inte... Det fanns ju ändå något annat som lockade också.
Ja, men det var ju att du har samlat ihop en publik via poddar.
Jo.
Framförallt kanske. Och sen även stand-up och radiounderhållning och sånt där. Och sen så för att de gillar dig så kommer de.
Ja.
Om du hade liksom börjat från scratch som poet.
Ja, då hade det varit svårt.
Det hade varit svårt. Ja. Alltså så här, Bob Hansson har väl i viss mån lyckats. Så ja, det finns väl vissa andra som har blivit hyfsat folkliga liksom.
Ja.
Via att börja. Men det är ju, det är nog något av det svåraste, svåraste ja, formaten vara, man kan se på.
Det måste ju vara pissvårt, ja. Ja, det, jag vet inte ens om det är synd. Det är kanske helt bara begripligt att det är så. Det är svårt att ja, bryta kan igenom med poesi.
Ja. vad finns det? Finns det, jag funderar, ja, men om som steppare till exempel.
Ja, de
om
är du skulle köra.
För du hade ju förmodligen kunnat fylla skalan med en steppkör.
Det är det som är det viktiga, att jag kan göra en gång, men sen kommer ju inte folk tillbaks kanske.
Ja, det beror på hur bra steppkören ja, är. Tänk ja, om du hade förnyat steppen.
Ja, men jag tror man måste göra mer. Man måste förnya den så mycket som man liksom introducerar den för en, liksom en helt en ny värld för folk av stepp. Liksom, det kan inte bara vara så här att glöm den gamla steppen, det här är nya. Det är fortfarande stepp. Fortfarande det klickety-klickety-klickety som vi hatar.
Men frågan är, om du hade, om du idag börjar som steppare och liksom tar det där första stapplande steg och sen ska bygga upp en fanbase enbart från steppningen.
Men det var, det är så svårt för med så här vers och så har jag ändå liksom varit utmaningen att
blev du nu lite sugen på stepp?
Ja, det skulle säga.
Det är för fysiskt.
Jag förstår liksom inte hur, för det som var roligt är så här, att ha ett gammalt versmått.
Jag blev lite sugen på att specialisternas nästa show ska vara en steppshow.
Det är klart det hade varit
tre stycken
ett jätteroligt hattar. Nummer om ni liksom kom ut, du, Anton och Albin, och steppade synkront. Liksom, superavancerat nummer. Där liksom, någon kan inte sluta steppa. Så här, ni andra har ett avslag, Albin bara fortsätter. Så här, ja. Lägg av nu! Det är klart att folk hade liksom vikt sig av det.
Jag frågade hur länge det hade varit precis,
och så, nu är det dags för nästa nummer. Och så klickade, klickade, klickade. Och så, nu är det paus. Vi kommer...
Niklas Löfgren är försteppare som går upp och har... Han öppnar med 5 minuter. Men fem det, tajta minuter
step. Jag tror att det hade gått om ni hade gjort ja, men så som jag tänkte med liksom versen, att det blir så här, hur kan jag liksom göra den humor som jag tycker är rolig i det här liksom?
I steppformat.
Ja, men då, ja, nu valde jag ju vers då. Men om ni hade lite fått lite. Till, jag tror
ja, jo,
det är inte, om man hade tänkt så liksom frö, man börjar tänka nu
nästa stora projekt. Nej, jag kommer nog inte göra en steppshow som nästa. Nej,
jag tror det är svårt att bryta det här, att folk kommer tycka att det finns ett stort skämt som
ja,
Simon det, steppar
jo,
det kommer bli lite tråkigt efter ett tag. Men om du lyckas liksom kunna presentera din unika humor genom det. Så tror jag då kan
kanske man blandar in man steppar, man lägger några repliker. Man,
jag tror
som en musikal fast med stepp.
Jag skulle ha väldigt svårt att jobba med humor och ta bort språket tror jag.
Mm.
Jag har haft en dröm att skriva så här en riktig Rännstens opera.
Mm.
Jag tycker det ser så härligt. Jag tror det är Gudfaren 2. Det är så här en scen som utspelar sig på en riktig Ränst, alltså det ser så sjaskigt ut. Men publiken är också så här bara, han gömmer sig bakom gardinen. Kom fram din jävel. Att de är så engagerade. Att det hade varit, det tror jag hade kunnat gå och göra liksom en jätterolig,
en sjaskig opera.
Sjaskig liksom Rännstens opera som också är väldigt rolig.
Ja.
Och som bara hade blivit roligare om man tog in riktiga operasångare då, så att det också, att inte det roliga är att jag försöker sjunga opera.
Nej, då, men att du har skrivit den bara då.
Att jag skrivit den och skrivit den liksom så roligt jag kan.
Jo, det, jag tycker ofta bara opera är lite svårt att höra vad de sjunger. Alltså musikal är ju en annan sak då, för där är det ju teater och sen en sång. Så då hänger man med handlingen, men opera, när man ska ha den här kraftiga rösten så är det också sass. Nu är det ju ofta... Jag har faktiskt inte sett någon svensk opera på svenska, men...
Jag kanske aldrig sett en opera när jag tänker efter. Jag är ärlig mot mig själv.
Så jag tror det är kanske ännu svårare att göra bra än att göra en steppshow bra.
Ja, ja.
När vi nu är inne på lite halvdöda underhållningsformer.
Ja.
men Pine and the Elk, Pine vi har ett manus klart.
Jag har ett manus till avsnitt 5 som egentligen är det väl bara att vi tar oss samman och har några inspelningsdagar och spelar in det egentligen.
Ja.
Men det är lite stökigt med så här ensemble, det är mycket folk, man ska hitta någon som tar ljud och
jo.
Och allt sånt där liksom, det är jädra...
Tell me about it.
Ja, men det lite dog det då för att jag kom, eller dog, men det blev liksom liggande för att jag blev så, jag gick på djupet i verserna kan man ju säga.
Och ingen av de andra tar naturligt projektledarrollen.
Nej, det kan man väl inte säga, men även om de skulle, det är så himla mycket mer så här familjelivsanpassat att skriva verser.
Verkligen, du kan glida undan på kammaren.
Jag kan sitta på nätet och göra det liksom. Men spela in helst, då får man ju frigöra heldagar, gärna ett par stycken, gärna nära i anslutning just till varandra det. Så folk inte liksom, byter frisyr eller man kommer ur det liksom, någon tappar bort sina kläder som de hade eller något sånt.
Det hände mig på den här inspelningen.
Ja.
Det var en person som rakade av sig sitt stora skägg.
Ja.
2 klassiker. Dagar innan inspelning.
Där har du ju nackdelen med att jobba med gratis arbetskraft. Man kan inte riktigt ställa de kraven på folk.
Nej.
Att nu får du inte klippa dig.
Nej. Men jag tror bara det handlar om ren hjärnsläpp när han gjorde det, snarare än pengar.
Men då har ni det klafffelet då?
Nej, vi har bytt ut den skadisen
mot en annan. Ja, okej. Det gick hård alltså.
Det gick inte. Man ska inte känna igen honom.
Lösskägg.
Det var då Bosse för er som har sett avsnitt 5.
Okej. Okay. Jag har inte top of mind nu.
Men
har vi... Jo, nej, men det skulle jag gärna vilja göra. Och där är ju också egentligen... Drömmen har varit att få ihop 6 avsnitt.
Mm.
Eller jag hade en plan faktiskt att vi skulle spela in 5:e avsnittet. Kanske börja, inte riktigt crowdfunda, men kanske börja sälja biljetter i förväg till en film där liksom, för att se 6:e avsnittet så måste man, liksom för att se slutet hur det går liksom, i det, så måste man köpa en biobiljett. Liksom. Skulle man ha en liten budget för att kunna liksom, spela in det sista och sen sätta oss. Och sen har vi någon plan att... Det är liksom så fragmentariskt och lite knäppt berättat alltihop. Mm. Så vi skulle kunna ta materialet och bara liksom klippa ihop en helt annan film.
Just det.
Egentligen. Och kanske ägna de här, liksom ta de scenerna vi behöver för att få ihop liksom en film istället. Att vi ser att om man sätter dem i den här ordningen så skulle vi ha det här. Vi har det här liksom.
Mm.
Vilka scener skulle behövas för att få ihop allting nu? Och så liksom ett bra slut.
Mm.
Det är väl en liksom en långsiktig plan.
Ja.
Men det är... Ja,
efter de här trippla trilogierna.
Ja, det,
om 27 år.
Det är nog bra att inte vänta. Jag skulle tänka mig kanske att det kan börja jobbas med under 21. Alltså, det skulle kunna vara så att vi får ihop avsnitt 5 nu i höst.
Mm.
Det är inte, alltså, vi behöver inte så många inspelningsdagar. Hur många brukar du ha?
Jag skulle säga att jag snittar på 4.
Ja, vi är nog där 3 kanske som någon extra dag. Ja, det tar inte så mycket längre tid.
Ja, det här senaste avsnittet tog lite längre tid. Dels att jag väntade in Sven Melander.
Mm.
Och dels att det är något så här, ett par, liksom, lite en film i filmen på ett ställe också. Ja, som vi la rätt mycket tid på.
Ja, men man... Mm. Ja, men för det är ju det som är min plan. Jag är färdig med verserna att skriva liksom, pjäser då.
Mm.
Och att det ska bli skönt att... De tänkte jag spela in som radioteater.
Jaha.
Mm. Eller liksom podd.
Man får inte... Om de ändå ska sätta sig upp som pjäser kan man väl filma dem också som filmad teater?
Ja, men då måste man sätta upp dem som pjäser också. Jag hade tänkt göra dem som bara... Nej, jag hade tänkt bara skriva dem egentligen. Och sen presentera dem i ljudform som jag alltid gjort.
Men det är ju rätt roligt, för att då är det ju så att någon i framtiden kan spela de pjäserna. Ja, precis. Och liksom teatergrupp i Eskilstuna kan sätta upp
precis. Dem. Jag tänkte... Jag har försökt skriva rolig teater förr. Jag skrev en pjäs för Malmö Stadsteater.
Mm.
Jag tyckte att jag kunde inte riktigt hantverket när jag gjorde det. Jag tyckte den blev liksom kul och sådär. Men det skulle vara roligt att försöka skriva riktigt rolig, liksom verkligen knee-slapping, rolig teater. Det borde liksom gå, tycker jag.
Ja, jag tänker att... Alltså om man hade satt upp mina problem som teater, det hade inte varit så svårt. Det hade förmodligen blivit kul.
Ja, min erfarenhet av det är ju att det var fan svårt att skriva pjäs. Det är rätt klurigt, men jag tror att jag är bättre nu.
Ja, men du och Högblom... Gjorde väl en rätt rolig teaterpjäs?
Ja, men vi har gjort ett par föreställningar som är... Ja, men det är väl teater. Vi är två på scen som pratar med varandra hela tiden. Ja, men vi gjorde en föreställning varje år i tre år.
Thomas Högblom.
Ja. Thomas Högblom och jag, ja. Och sen liksom satte vi ihop den till en tvåaktare som heter Manifesto Manifestet.
Mm.
Som jag tyckte blev jättebra, verkligen.
Mm.
Men den har jag också inspelad på någon hårddisk någonstans. Den kanske man skulle släppa.
Mm. Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Ja.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.